P4 Dokumentär.
Jag heter Havregrynsgröt och säljer min lägenhet. Jag bor ju inne i den här expeditionen.
Bea Osma har satsat allt på att lösa en gåta som folk har försökt få svar på i över 100 år.
Det är som världens finaste pussel och så är det några bitar som saknas.
Ingen har varit grundligare än hon i att försöka förstå vad som hände med André-expeditionen mot Nordpolen.
De här kalsongerna visar någonting dramatiskt.
Nu har hon hittat ett nytt spår, men det kräver en resa till Vitön.
Mitt liv är att krångla med den här jävla expeditionen.
Du lyssnar på P4 Dokumentär om Bea Osmas långa jakt på svar om vad som hände med André-expeditionen. Jag heter Lena Nordlund.
På 90-talet var jag på en tråkig fest. Och satt i ett rum i en fåtölj hela kvällen bredvid en bokhylla.
Hon som har tråkigt på en hemmafest i en liten etta i Stockholm är Bea Osma.
Jag sträckte ut armen och drog ut en bok, bara vilken som helst. Och den boken hette Med örnen mot polen, Andrés polarexpedition 1897.
Det är en bok som skrevs på 1930-talet när kvarlevorna av de tre expeditionsmedlemmarna nyligen hittats döda på Vitön i Arktis, 33 år efter att de försvann.
Och sen började jag bläddra i den där boken och så tyckte jag inte var liksom någonting. So it started there. Så när jag gick från festen så hade jag boken med mig i väskan. Jag snodde den. Och sen har den boken stått i min bokhylla sen dess.
Hon är i 30-årsåldern, jobbar som illustratör, har gått på konstfack och pluggat i New York. Gjort skivomslag, ritat serier och tänker snart skriva en barnbok om månlandningen. Allt ganska långt från en historia om tre mäns misslyckade polarexpedition på 1800-talet. Men en liten del av den hade redan fastnat i henne när hon var barn.
Min pappa berättade om André-expeditionen för mig när jag var liten. Då berättade han att det fanns en svensk polarexpedition som gick över isen. De försökte gå tillbaka till fastlandet. Men att när de gick söderut så drev isen under deras fötter norrut. Så att de bara stod bara kvar på samma ställe. Och den bilden liksom högg sig fast i mig.
Boken blir början på något som sen bara växer. Hon läser allt hon hittar om André-expeditionen. Och hon åker till André-museet i Gränna och går runt där i timmar och tittar på plåtburkar, delar av gamla slädar och trasiga kläder.
Det här är en slags medicinsk deckargåta som historiker och författare och läkare har hållit på och dividerat ända sedan man hittar resten av deras döda kroppar. De har dött på den här ön. Och man vet inte vad det är som har hänt.
Många har haft tvärsäkra teorier om det genom åren. Men ingen vet. Bea vill lösa gåtan. Hon inser att hon måste omskola sig för att kunna komma in i den här historien på riktigt. Hon har ingen gymnasieutbildning. Så först måste hon läsa in det på komvux. Och sen...
pluggade jag ju till läkare. Och det var ju helt nödvändigt om jag skulle få någon slags... grundkunskap att bygga vidare på när det gäller olika dödsorsaker och så.
Men var det därför?
Ja, det var därför.
Och nu har det här alltså blivit hennes yrke som forskare och författare och hennes passion. Det hon ägnar nästan all vaken tid åt.
Det verkar skitkonstigt att hålla på ett helt liv med att försöka lösa en gåta. Det var ingenting som jag hade planerat när jag snodde den där boken. Det har liksom bara vuxit. Jag tror inte jag kan säga varför jag gör det. Jag är liksom för mycket i det. Det är bara, det är vad jag gör.
Och efter närmare 30 år kommer hon att göra det största hon gjort hittills i den här jakten. Hon har kommit på något som ingen verkar ha tänkt på innan. Men för att det ska lyckas måste hon ta sig i land på Vitön, en av världens mest otillgängliga platser. Den 11 juli 1897 lyfte vätgasballongen Örnen från Danskön vid Svalbards norra kust. Det är 4 grader varmt och blåsigt. Ombord är expeditionsledaren Salomon August André, 43 år, Nils Strindberg, 24 år och Knut Fränkel, 27. De vill hinna först till Nordpolen, inte för att landa utan för att släppa ner en boj som visar att de var där först. Sen flyga vidare till Alaska, Kanada eller Ryssland där de hamnar. Ballongen har inte testflugit så ingen av de tre har någonsin varit på en liknande resa. Enligt Andrés beräkningar kommer resan över Arktis att ta högst 6 dygn. Aftonbladet rapporterar.
Polarfararna vore vid sin färd orubbligt lugna och yttrade att alla möjligheter vore förutsedda. Ingenting kunde komma som en överraskning för dem.
Men redan i starten går allt fel. Det är tänkt att ballongen ska kunna styras hjälpligt med en sorts släplinor till marken. De skruvar upp sig och lossnar. Starka kastvindar får själva korgen att doppa i vattnet så att de måste börja släppa ballast direkt.
Det sista man hör ifrån ballongkorgen är Andreas röst som säger: "Vad fan var det?" Och sen försvinner de in i molnen mot norr. Och det är tyst i 33 år.
Då, i augusti 1930, tar sig några sälfångstmän av en slump i land på Vitön för att hämta färskvatten. Det är en extra varm sommar och för ovanlighetens skull isfritt runt ön. Det är de som upptäcker föremål och skelettdelar på en av de otillgängligaste öarna i ishavet. Så här skriver de i tidningarna i augusti 1930.
André funnen i polarisen. Kamraternas lik också påträffade. Loggboken talar. Blott några meter ifrån båten låg André fullt påklädd, infrusen i isen med en del saker tillhörande utrustningen bredvid sig. Det var ett tunt islager över honom, liket var mycket gott bevarat. I Andrés ena ficka hittades en dagbok samt en stegräknare.
Det där med gott bevarat stämmer inte riktigt. Kanske vill de inte skriva om hur isbjörnar varit och röjt runt under de 33 år som gått. Skeletten är inte kompletta. Mest fullständigt är den unge Nils Strindbergs skelett, för han hade begravts under stenar i en klippskreva. Sälfångstfartyget tar med skelettdelar och föremål till Tromsö, till exempel Strindbergs kamera. En månad senare lyckas journalisten Knut Stubbendorf ta sig till Vitön. Då har mer is smält och han hittar fler skelettdelar och fler föremål som han räddar till eftervärlden. Almanackor och oframkallade filmrullar till exempel. Så här berättar han senare om deras läger.
Jag grävde fram grunden. Det var stockar av drivved. Och de sov där inne. Det kan jag intyga. För jag hittade ju en man död där inne, tätt in till klippan nere djupt in under isen.
Genom dagböcker och foton vet vi att de tvingades nödlanda på packisen efter bara 3 dagar eftersom ballongen har täckts av is och också läcker. Till slut dunkar den i isen varannan minut.
Det är ju 3 killar från Stockholm i moderiktiga yllekavajer som helt plötsligt har hamnat mitt i Arktis. De har ingen kunskap om sånt som man behöver veta när man är i Arktis. Isen är ju inte heller slät som de hade trott från ballongen. Utan isen väcker sig hela tiden. Det är skitsvårt att ta sig fram på den. På ett sätt som de inte alls hade räknat med.
Det blir en helvetes vandring över packisen. De hade felkonstruerade slädar lastade med 200 kilo packning var som de sköt utan att knappt komma någon vart eftersom isen drev åt andra hållet. De gick ner sig i iskallt vatten, blev våta och kalla, fick ont i fötterna, blev sjuka, fick diarré och magsmärtor. Och de färdades i veckor fickor på ett krympande isflak. Men de skålade också för kungen i portvin och åt gåslever på Nils Strindbergs 25-årsdag. De höll på i 3 månader. André skrev dagbok varje dag. Den första är fullt läsbar eftersom han slog in den i ett vattentätt paket. Men den han bar på sig i innefickan var just påbörjad och slutar tvärt den 8 oktober efter bara 4 dagar. När den hittades var den helt möglig och så gott som oläslig. Den har legat inlåst på Kungliga Vetenskapsakademin tills Bea Osma kom in i bilden.
Den här dagboken har jag ju drömt om i 20 års tid. För 20 år sedan har jag skrivit till mig själv, helt utan kunskap. Man borde försöka lysa på dagboksidorna med någon slags lampa, med någon slags speciellt ljus för att se om man kan se vad som finns där under möglet.
Vi vet alltså en hel del om de 3:s kamp över isen, men vi vet inte varför de dog så snabbt när de äntligen kommit i land och hade chans att överleva. Folk har spekulerat i över 100 år, men ingen har riktigt gått till botten med det förrän Bea Osma kom in i bilden.
I 88 dagar går de på en spricka. Drivande packis. Men de klarar det. Och så fort de kliver i land på Vitön och får fast mark under fötterna, så är det någonting som händer. Då dör de på den där stranden, en efter en, inom loppet av bara några dagar.
För 25 år sedan åker Bea på sin första resa mot Vitön, alltså ön där André-expeditionen gick under år 1897. Det är en turistresa i Andrés fotspår. I annonsen står det, har vi tur kan vi kanske komma i land på Vitön. Hon vet inte då att det är som de skriver.
Det går typ nästan aldrig.
Då, år 2000, kommer de inte ens i närheten. Fartyget vänder på natten när alla sover och dagen efter står Bea vid relingen och gråter. Vitön är nästan helt istäckt.
Det är bara liksom en lodrät glaciärfront som stupar ner i vattnet.
Ja, det är flygfoton på Vitön.
Satellitfoton. Ja. Det här är Vitön i augusti, det här är Vitön i september. Att det finns en liten strand.
Det är bara på den där strandremsan man kan komma i land. Och det var dit André-expeditionen nådde och det var där de dog. Det är bara korta perioder i slutet av sommaren som det kan vara tillräckligt isfritt för att ta sig dit. Men då kan det istället vara isbjörnar, dimma eller för höga vågor som ändå gör det omöjligt.
Jag har ändå försökt närma mig den där ön så många, många, många gånger. Den vill ju typ inte.
Hon har åkt dit flera gånger sedan dess och har faktiskt kommit i land, men bara en enda gång ordentligt. Efter den första resan åker Bea på en återträff i Gränna. Det är där André-museet finns, eller som det nu heter, Gränna museum. Det här är första gången Håkan Joriksson, dåvarande museichef, träffar henne. Han lägger märke till henne för att hon ställer så många frågor.
Och så minns jag hennes ljusa hår. Hon satt vid ett bord. Ganska liten, kort. Ja.
Rätt ung.
Ung, ja.
Hon sticker ut i det övriga sällskapet för polarhistoria har alltid mest dragit till sig män. Håkan Joriksson och Bea Osma kommer att träffas många gånger genom åren.
Museet har varit så... De har varit så himla schyssta. Ända sedan jag började när jag bara var en liksom, intresserad person. De har ju verkligen öppnat dörrarna för mig.
Det har varit åtskilliga besök jättemånga gånger måste jag säga. Så att hon är väl den forskare som har varit här mest.
Många långa dagar har hon suttit där och läst och gått igenom samlingarna. Och som ny läkare tog hon till och med jobb i Jönköping för att få vara nära museet. Och det hon vill ta reda på är alltså det som folk spekulerat om sedan expeditionsmedlemmarna hittades 1930. Hur de dog.
Det är noggrannheten som är lite fascinerande med att hon kan sjunka så in i ett föremål. Hon lämnar ingenting åt slumpen.
Numera är hon knuten till Karolinska institutet och med sina medicinska kunskaper har hon kunnat avfärda den ena efter den andra av de teorier som funnits genom åren. Till exempel att de skulle haft för dålig utrustning och därför frusit ihjäl.
Det är många kläder i packningen som de inte har på sig. Det är inte speciellt kallt när de kommer i land på Vitön.
Inte heller kolmonoxidförgiftning eller den teori som fick störst genomslag, att de skulle ha förgiftats av trikiner i dåligt tillrätt isbjörnskött.
Det tar inte livet av 3 unga friska personer, alltså en efter en inom loppet av kort tid. Dödligheten i trikinos är 0,2%. Det är inte trikiner som de har dött av.
Det finns inga skelettfynd att analysera. I sådana hade det annars kunnat finnas spår av vad de ätit eller utsatts för. Men kvarlevorna av de 3 kremerades och begravdes 1930. Så hon är hänvisad till dagboksanteckningar, medicinburkar, kläder och andra föremål.
Med tanke på att det bara är liksom prylar kvar, att de är kremerade, hur mycket information som finns i de här sakerna om man bara letar och letar och letar och letar.
Det har hon gjort om och om igen. Till exempel en decemberkväll för flera år sedan som intendent Marie Lundberg minns väl.
Det var precis innan en julafton och vi väntade på att få gå hem, men Bea var här ganska, ja, precis innan vi skulle sluta så att säga. Och då bad hon att få titta på de här kalsongerna som hon hade sett då i vår katalog. Och då blev jag lite smått desperat för att dels ville jag gå hem och sen så visste jag inte riktigt var de var någonstans. Så att jag springer ner i magasinet och börjar leta. Och fick leta ganska länge innan jag hittade en kartong då där mycket av de här underkläderna var samlade. Och de hade säkert ingen tittat på många, många år.
Det handlar om den yngste expeditionsmedlemmen Nils Strindbergs långkalsonger som legat bortglömda i många år i en låda. Det är 2 par yllekalsonger. Han bar dubbla i kylan. Och den här kvällen, när Marie Lundberg egentligen alltså vill gå hem och julstöka, tar hon med sig lådan till museichefen Håkan Jorikssons kontor där han och Bea väntar. Hon tar på sig handskar och vecklar fram kalsongerna som ligger inbäddade i silkespapper.
Då när vi började titta så såg vi nog allihopa att det var väldigt konstigt med just det här benet. För att jag vet att vi stod där ganska tysta och att det liksom gick upp för oss att oj, de här kalsongerna visar någonting dramatiskt.
Ingen hade tidigare sett eller tänkt på hur det ena benet var avslitet i samma höjd på båda kalsongparen. Strindberg var den enda av de 3 som var begravd under stenar, så han kanske dog först och i alla fall inte sist. Sannolikt dödad av en isbjörn, det finns det fler tecken på.
Hans väst och kavaj har stora revor på vänster axel. Och dessutom så har han jättekonstigt ett hängsmycke.
Ja, i kalsongerna.
I kalsongerna. Och jag tänker att det är någonting som har slitits av och åkt ner i hans kalsonger.
Hängsmycket är en hjärtformad medaljong med en bild av hans fästmö Anna och en lock av hennes hår. Och det finns utställt på museet, liksom ett par av långkalsongerna numera. Marie Lundberg visar det andra paret för mig nu och det sprider sig en underlig lukt när hon plockar fram dem. Hon säger att det är lukten av död som har satt sig i kläderna.
Och nu så lyfter jag på lite av de här.
Ja, nu känner jag att det kommer en.
Nu kommer den här speciella doften. Det här är ett otvättat material och alla fläckar och alla vedermödor som de har varit med om finns ju kvar på de här ganska fläckiga yllekalsongerna som det är.
Det ena benet är helt men lite hål i, men det andra är helt avslitet, kanske i lårhöjd. Och sen så ligger en bit av den här mudden som är längst ner kvar. Så det saknas en bit i mitten.
Ja, stämmer.
De som följt Bea Osmas arbete vet kanske också att hon upptäckte en fläck i Knut Fränkels kavaj. Hon lägger sällan ut något på sociala medier, men den här gången kunde hon inte låta bli.
2019 skrev jag. Jag hittade stora rödbruna fläckor i den kavaj som Knut Fränkel hade på sig när han dog. Förlåt att jag skriker, men det här är så stort för mig. Inne i Fränkels kavaj så finns det stora rödbruna fläckar. Så jag har ju tagit prov på det här tyget. Jag har varit där 4 eller 5 gånger tror jag. Och klippt små bitar av tyget. Och jag har skickat det till olika labb i Europa. Och hela tiden fått svar så här. Nej men vi kan inte, det här är för degraderat. Vi kan inte, det vi söker efter i blodet har fallit sönder. Typ 4:e gången jag var där och skulle klippa en bit. Så jag vet inte varför jag inte hade hittat innan. Men då så hittade jag helt plötsligt att bredvid en av de här fläckarna så sitter en stor stenhård klump med någonting intorkat i fodertyget. Men jag tog i alla fall en biopsi från den där klumpen också. Och sen åkte jag till rättsmedicin där de försökte återigen göra analyser på det här som ser ut som blod och bara nej men vi får inte fram några resultat. Och så tog de också den här mitt prov från klumpen och så sa de så här, det kommer ta jättelång tid innan vi kan få svar på det här. Och sen samma kväll när jag ska lägga mig så ligger jag i sängen med mobilen så bara bling, så lyses den upp. Och så har jag fått ett mess.
Det mässet har väckt ett stort hopp om att hon ska kunna förstå mer också om hur Fränkel dog och vi kommer tillbaka till det. Men alla de här årens ansträngningar med undersökningar av fläckar och gamla kläder går ändå inte att jämföra med det hon nu dragit igång. Något som tvingat henne att flytta till mindre och mindre lägenheter för att få loss pengar och att leva på gröt i flera månader för att ha råd.
Det här är ju en helt sjuk idé faktiskt. Men den måste ju göras. Hur den går så måste det här göras, för annars vet jag inte hur jag skulle liksom stå ut.
En vanlig dag 2018 när Bea sitter och äter yoghurt och som vanligt bläddrar i några gamla papper om André-expeditionen kommer hon plötsligt på något.
Då bläddrade jag i ett protokoll från 1930 som jag har läst 100 gånger förut. När man tog hem kvarlevorna från Vitan så gjorde man en slags, de kallar det för likundersökning. Det är inte en riktig obduktion för att de försökte aldrig ta reda på någon dödsorsak. Men de försökte i alla fall att lista ut vems ben som var vems så att de kunde lägga dem i rätt kista. Sen kremerades allting.
Det är en sak hon inte har tänkt på. Snabbt börjar hon skriva ner vartenda ben som nämns i protokollet. Det blir 416 ben som alltså kremerats enligt listan. Men varje människa har 206 ben i kroppen. 3 gånger 206 blir 618. Att hon inte lagt märke till det förut, det är ju bara att räkna. 618 minus 416.
Det är över 200 ben som de aldrig tog in från Vitan. Det är ju nästan en hel människa. Alltså, så jag satt i mitt lilla kök och bara tänkte så här, gud, det är bara jag i hela världen som känner till att över 200 ben togs aldrig in från Vitan.
Några av alla de benen måste väl finnas kvar. Nu börjar ett jobb som kommer att ta flera år, för hon bara måste till Vitön.
Jag måste hitta de där benen. Jag måste åka dit, jag måste hitta benen. Gud, jag blir så stressad bara jag pratar om det nu. Hur ska jag göra? Jag kan inte, hur ska jag få tillstånd? Vitön är ju liksom en av världens mest reglerade öar. Man får inte ens plocka upp en sten från marken på Vitön. Och då tänkte jag så här, okej, jag måste ha med mig osteologer, jag måste ha med mig arkeologer, jag måste ha med mig norska personer, för att Vitön hör till Svalbard som hör till Norge och jag kommer aldrig få tillstånd om jag inte har norsk inblandning.
Hon måste hitta minst en arkeolog och en benexpert, alltså osteolog, som är beredda att lämna sina vanliga jobb eller bryta semestern på sommaren för att åka över 200 mil till en kall och otillgänglig ö för att där börja leta efter några ben som ingen vet om de finns där och som ingen hittade 1930. Så om benen finns kvar så blir det inte lätt att hitta dem.
Även om jag och osteologen går i ett rutmönster i veckor över den där stranden så räcker det med att benet bara ligger en centimeter under sanden så har vi missat det. Och då kommer jag på det där med hundarna. Det är den bästa idén jag någonsin har fått. För det finns ju då skelettsökhundar som är tränade på att känna lukten av mänskliga ben. Det är alltså inte likhundar som känner lukten av förruttnelse, utan de känner lukten av historiska mänskliga ben och används vid arkeologiska utgrävningar.
Det kommer att ta år för henne bara att skriva en ansökan på rätt sätt så att hon får gå i land med hundar på den hårt reglerade Vitön och att hitta de rätta experterna, söka pengar, hitta någon som är villig att köra dit med ett isförstärkt fartyg.
Det här är ju det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv.
En kväll i juni när jag kommer på min cykel i sommar-Stockholm får jag syn på Bea Osma. Hon kommer ut från sitt kontor som ligger på en av de livligaste gatorna. Hon är blek och ser allvarlig ut, koncentrerad.
Det var fullt av folk som satt på alla uteserveringar. Och du kom med din ljusblå väska och du såg ut som att du gick och tänkte på något jättedjupt. Och så var det en kontrast mellan dig och alla de där som satt där. Stänger du av en sån värld då?
Ja, jag är inte i den världen.
Aldrig?
Nej, fan aldrig. Kul typ va?
Hon håller på med en ny bok om André-expeditionen och sen får jag läsa ett utkast till den. Och där skriver hon faktiskt om den där kontrasten. Och så skriver hon, varför gör jag det här egentligen? Jag vet inte om jag håller på med André-expeditionen för att jag är ensam eller om jag är ensam för att jag håller på med André-expeditionen.
Det låter ju väldigt sorgligt när du säger
alltså,
sådär.
Jag undrar om det finns någonting sånt ibland. Att du ibland tänker att det verkligen har gått så långt in i det så att det nästan kan bli sorgligt.
Nej. Alltså jag kände så när jag skrev det där. Det var ju en kväll när jag satt på mitt jobb. Om man öppnar fönstret, då är det ju bara uteserveringar. Med så solbrända turister som går liksom och slår sig ner på uteserveringarna. Och kontrasten, som du säger, den blir så himla, himla stor. Jag kände så just då när jag skrev det. Men jag är inte en ensam person, men jag är en person som tycker otroligt mycket om att vara själv. Och vara med mig själv. Liksom. Det är så jävla svårt att backa från sitt eget liv och tänka, hur skulle det kunna vara om det var på något annat sätt?
Men nog har hon gjort uppoffringar. Eller som hon säger, val.
Ja, men typ semester har valt bort. Och laga mat har också valt bort. Men jag ser inte som att välja bort, jag ser ju som att välja till. Alltså jag väljer ett liv som är viktigt för mig. Jag går ju till där jag vill vara.
Du ser inte som att du gör några offer?
Nej, nej, nej. Det är tvärtom. Jag försöker ju bara få mitt liv att bli så bra som möjligt. Så som alla gör. Bara det att det ser olika ut för olika människor.
Alla skulle nog inte flytta till mindre och mindre lägenhet eller äta gröt i 4 månader bara för att ha råd att hålla på med sitt jobb, sin forskning. Det har Bea Osma gjort. Nu har hon precis flyttat igen.
Hur stort bor du nu?
60,
hur stort bodde du sist?
90.
Och innan dess?
Och 185. Så vi kan göra en graf här.
Ja.
Och var kommer bo en tid och storleksgraf.
Om hon skulle fortsätta likadant skulle hon bo på 12 kvadratmeter om 6-8 månader, skämtar hon. Det handlar inte bara om att hon vill lösa den där gåtan om dödsorsaken. Hon försöker liksom få alla bitar i det här jättepusslet på plats.
Ja, men du vet, det är ju riktigt, riktigt roligt att kunna någonting riktigt, riktigt bra.
Egentligen är hon inte så intresserad av de tre expeditionsmedlemmarna som personer, säger hon. Även om hon läst allt om dem. Hon vet till exempel allt om Nils Strindbergs sorgliga kärlekshistoria. Och hon har ägnat år åt att med supermodern avancerad teknik återskapa texten i Andreas sista dagbok. Den som var helt oläslig, men som hon nu har uttytt så gott som helt och hållet. Allt det här är som någon sorts transportfordon in i en värld där hon kan mer än någon annan och där hon vill vara.
Det är ju som att jag har ett parallellt universum där jag kan gå in och styra. Och det finns ett hyllsystem inne i det där universet där jag vet exakt vad som ligger på alla hyllor. Och jag kan plocka en sak från en hylla och sätta ihop med någonting från en annan hylla. Alltså det där underbara att bara... Att ha en inre plats som är så stor och så rik. Där jag vill bara vara där.
Men hon kommer också att möta sådana motgångar att hon säger att hon hatar Vitön och vill göra slut med den. Beausma får till slut alla sina tillstånd för att åka till Vitön, lyckas hitta ett isförstärkt fartyg att chartra och får ihop experter från både Sverige och Norge. Och så de viktigaste, de skelettsökande labradorerna Breeze och Purdy och deras förare. 9 personer, allt som allt, inklusive 2 isbjörnsvakter och så 2 hundar. 2 dagar före avfärden är jag hemma hos henne, för jag ska skicka med en liten bandspelare så att hon kan spela in lite från Vitön till mig. Hela hallen tas upp av 2 stora svarta hundburar.
När du säger burar så får jag så här... För att jag är...
Ja, vad heter det? Hund?
Jo, men nej, utan jag är så rädd för att det inte ska funka. Jag var ute på Arlanda igår morse och pratade med incheckningen. För att jag tänker så här, har jag missat något? Är det någonting med... Någon storlek som är fel eller någon... Har vi buntband? Har vi live animals klistermärken? Alltså det är så många saker som kan gå fel med de där hundarna. Jag är liksom expeditionsledare och reseledare för alla. Jag är också fartygsläkare. I den där röda lådan där så ligger hela skeppsapoteket. För förutom hundarna som är mitt nervös moment nummer 1. Så mitt nervöst momentum nummer 2 är att någon ska bli sjuk och vi måste avbryta. Vi är ju så långt ifrån allt.
Över hela golvet ligger det kläder, varma jackor, underställ, vantar, mössor. Allt i bättre material än på Andres tid, men det är ändå svårt att packa rätt.
Jag är så jävla rädd att frysa. Det blåser och är fuktigt på ett sätt som inte riktigt går att tänka sig. Jag har ju varit där en gång förut. Då hade jag 4 lager brallor. Och vätan gick liksom bara rakt igenom med samma. Att det går liksom inte att värja sig från det där jättekonstiga klimatet.
I köket har hon en stor låda med en massa specialsaker för arkeologiska utgrävningar.
Här är vattentäta arkeologhandskar. Och hela botten av den här väskan är full med ett... silkespapper som är för förvaring av arkeologiska fynd.
Hon har lagt alla sina pengar på det här, för det är inte gratis att chartra en båt med besättning och få med sig hundar och alla experter. De ska vara borta i 20 dagar. Det tar 6 dagar bara fram och tillbaka till Vitön från Longyearbyen på Svalbard. Hon har kollat isläget i flera månader och det ser faktiskt exceptionellt bra ut nu.
Alltså jag har aldrig sett så bra iskartor. Men det kan ju mycket väl vara så att vi inte kommer fram ens. Vi kanske kommer fram och det är så mycket isbjörn. Och vi ligger utanför Vitön i 20 dygn och isbjörnarna flyttar inte på sig. Då åker vi tillbaka. Med hundar och packning och burar. Janne, min son, säger så här, han bara, bra, då har du varit ute på världens dyraste båttripp.
Men det kan ju bli så att du kommer i land och ser att det inte finns något. Då blir ju det ett svar som gör att du inte kan gå vidare. Men om det blev det där första med isbjörnar, då kommer du ju inte ge upp.
Åh, nej, prata inte. Säg inte det. Oh, jag vet inte.
Jag låter det gå en vecka efter att hon kommit hem. Sen åker jag för att hämta min bandspelare som hon haft med sig på expeditionen. Det första Bea säger redan i dörren är att hon inte spelat in en enda minut.
Du fick noll sekunders ljud.
Hon tog inte ens fram den.
Det var så mycket att hantera. Jag vet att du sa så här, men tänk om det är isbjörnar. Och jag bara, nej, 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 men vi har så mycket tid. Jag försöker liksom sortera in vad det här betyder, för att det var så att ingenting gick som jag hade tänkt mig.
Allt börjar perfekt.
Ett års stress inför det här gick över när båten la ut från kajen.
En av dem som är med på fartyget är Klara Alfsdotter, arkeolog och osteolog. Hon har aldrig förr varit i Arktis, men har hört att det brukar vara mer strapatsrikt än det verkar den här augustidagen.
Allt gick ju så himla, himla bra. Allas flyg kom i tid, alla kom på båten, det var strålande väder. Och alla pratade ju alltid om liksom Viten som så otillgänglighetens ö. Men vi bara liksom körde dit.
Vi kommer fram till en beach med turkost vatten. Och Klara ropar, tillgänglighetens ö.
Och Bea var så här, men det ska inte vara så här lätt, det brukar inte vara så här lätt. Vi andra var så, ja, ja, men nu kör vi liksom. Och sen blev det problem.
Det börjar med en motgång, men den var väntad.
När vi kommer fram till där vi ska ankra så ser vi en björn i strandkanten. Och jag tänker så här, ja, det är en björn. Vi har nu 18 dagar innan vi måste vara tillbaka i hamnen i Långebyn.
Det brukar vara isbjörn på Vitön och den där kommer att hinna flytta på sig, tänker Bea.
Och sen så när isbjörnsvakterna började kolla i kikaren när vi hade ankrat så såg de en till. Och då tänkte jag, okej, två björnar.
Fortfarande inget att oroa sig för. Det finns med i hennes beräkningar. Det är ju därför de ska vara där i flera dagar. Hon går ner i hytten och läser lite.
Och då kommer Klara in och ska bara hämta något. Och så säger hon sig förbi farten. Hon bara, ja, valkadaver. Och så går hon ut. Och jag bara, hon vet inte vad det innebär, men jag fattar vad det innebär.
Det är ett stort valkadaver som flutit i land på strandremsan, nära Andres läger och den plats där expeditionen kan gå i land.
Det ligger liksom revben och kotor och späck. Och så står björnarna och liksom bara river ut käk ur det här kadavret.
Och kadavret är så stort att det kommer att räcka i månader. Och isbjörnar är fridlysta och man får inte ens jaga iväg dem med skrämselskott.
Medan vi var där så kom det fler och fler björnar. Vädret blev värre och värre och värre.
Vågorna blir bara högre och högre och fartyget som inte är särskilt stort gungar rejält. Somliga blir sjösjuka, hundarna glider över fartygsgolvet och det börjar bli farligt för kocken att laga mat. Till slut knackar kaptenen på Beas hytter.
Han kom en kväll eftermiddagen och var så här, nu går det inte längre. Nu kommer det bli ännu högre vågor och det blir för farligt att stanna. Någon kommer att sköljas över bord. Eller någon kommer bli av med fingrarna i en dörr som smäller igen. Så det var han som sa att vi måste avbryta. Jag hade ju chartrat den här båten för så många dagar. Just för om det skulle vara isbjörn. Men jag visste ju inte att det skulle vara ett valkadaver. Alltså det är största möjliga otur.
När de kommer tillbaks till Långebyn badar Bea i det iskalla vattnet och gråter.
är allt över nu?
När vi var på väg hem så var det som att Bea var så här: nu skiter jag i det här, jag ger allt till Vitön, jag får inget tillbaks, vilket jävla skitställe.
Jag hatar Vitön. Det var som att jag gjorde slut med Vitön när jag var där. Jag var så jävla trött på den där ön.
Nu har det gått mer än ett år sedan hon kom hem från den där Vitö-expeditionen.
Alltså första veckan låg jag bara i... Jag låg helt stilla i soffan. Så jag svarade inte på mejl, jag svarade inte på mess. Jag var liksom bara... Jag gick inte ut i lägenheten på en vecka.
Men nu har hon rest sig som en sån där leksaksgubbe som det inte går att putta omkull. Hon har precis blivit klar med sin andra bok om André-expeditionen, Vitön. Uppföljaren till den som kom för 12 år sedan och som hon fick augustpris för. Hon skriver bland annat om den här Vitöresan i den nya och också om allt hon har kunnat uttyda ur Andrés sista dagbok. Dessutom har hon en ny teori om vad som hänt med två av kranierna. Och så var ju den där fläcken och den intorkade klumpen hon hittade i Fränkels trasiga kavaj. Om ni minns så fick hon ett snabbt sms-svar från Rättsmedicinalverket som analyserat den. Det står kort och gott så här.
Provet består av tvärstimmig muskulatur.
De fick alltså inte heller ut något DNA ur fläcken som Bea är nästan säker på är blod. Men den lilla korta meningen är tillräcklig för att hon ska få ny fart. Hon hittar ännu en expert, nu en som är specialiserad på analyser av gammalt nedbrutet DNA. Och Bea har alldeles nyligen fått svar från henne.
Det här är från hennes första analys. Jag har aldrig sett en så vacker bild. Det här är humant DNA.
Ja, det ser hon.
Det ser hon. Hon har fått fram höga halter av humant DNA i det som är köttet. Hon har fått fram ganska höga halter av humant DNA i det som är blodet. Och hon har fått fram låga halter av samma DNA i det som är kontrollproverna. Det vill säga bärar-DNA. Fränkel har ju haft på sig kavajen. Har ju tagit den på.
Liksom.
Ja, 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 ja. Så det här är ju...
Det är Fränkels DNA.
Det här är Fränkels DNA.
Efter år av analysförsök har Bea alltså kommit närmare också Fränkels dödsorsak. Och hon tycker att det är den hittills mest spännande ledtråden.
För om det finns blod i hans kavaj och kött i hans kavaj i anslutning till blodet, då har ju han ju haft en så stor skada så att muskulaturen har slitits ut ur hans överarm och det har blött. Det är ju jätteviktig information.
Sannolikt har också han attackerats av en isbjörn, även om det kan vara något annat som är själva dödsorsaken. För att veta mer säkert måste hon gå vidare. Det skulle kunna finnas mer information om man haft någon sjukdom, tagit mediciner eller rent av spår av isbjörnsattacken i något av de försvunna benen. Särskilt om det legat infryst i kärlen i över 100 år.
Gud, vi måste åka tillbaka. Men du vet, även om vi nu har tillstånd, vi har alla människor, vi vet precis vad vi ska göra. Vi skulle kunna åka imorgon. Ja, men då kanske det är is den sommaren. Eller nej, då var det så höga vågor så att det inte gick att gå i land. Eller nej, det var så mycket snö. Alltså, det är ju den sämsta platsen att jobba på. I världen, tror jag. För att det, man vet inte om det går. Eller det går typ nästan aldrig. Mitt liv är... att krångla med den här jävla expeditionen. Det är liksom, det är ju så.
Du har hört P4-dokumentär om Bea Osmas långa sökande efter vad som hände med André-expeditionen av mig, Lena Nordlund. Producent var Sofia Kottorp, slutmix David Hellgren och programmet gjordes 2025.